Okej, okej, mina vänner. Välkomna till avsnitt 31 av Från UFO till UAP podcast. En verklighet i förändring. Denna vecka ska vi höra del 2 av berättelsen om Betty och Barney Hill. Så har du inte lyssnat på förra avsnittet så lyssna på det först. Är du helt ny till podcasten skulle jag rekommendera dig att börja på avsnitt 1. Det ger den bästa vägen in i ämnet. Men innan vi kör igång så vill jag bara passa på att tacka till alla nya Patreon-medlemmar. Jag blir så oerhört glad av att se hur många som börjar stötta från insidan. Ni är alla extremt varmt välkomna. Patreon är det bästa sättet att stötta arbetet med podden. Eftersom jag inte gör någon reklam i podden så är Patreon och min lilla webbshop det enda sättet att bli supporterad. Så är du inte redan supporterande medlem på Patreon, bli det nu vet jag. Det finns gott prat där inne och jag postar extra material, tidigare material, allmänna tankar om framtida avsnitt och bollar idéer med er. Kom in i värmen du också. Du hittar oss på Patreon, som alltså stavas Patreon, under namnet UFO till UAP i ett ord. Du kan också hitta länkar direkt dit och alla mina andra sociala plattformar samt webbshoppen på ufotilluap.se. Men nog om det. Nu börjar vi. Redan i början av deras diskussioner insåg Simon att UFO-mötet hade orsakat Barney mycket mer oro och ångest än vad han ville medge. Även om Simon avfärdade den populära hypotesen om utomjordingar som omöjlig, var det uppenbart för honom att Hills genuint trodde att de bevittnat ett UFO med människolika ockupanter. Dr. Benjamin Simons hypnossessioner med Barney och Betty Hill inleddes den 4 januari 1964. En process som skulle fortsätta fram till den 6 juni samma år. Genom att leda sessionerna separat säkerställde Simon att varken Barney eller Betty kunde påverkas av den andres berättelser eller minnen. Efter varje session återinförde han amnesi, en metod för att skydda dem från den potentiella trauman av att direkt konfronteras med deras läskiga upplevelser. Barney, som var den första att genomgå hypnos, visade sig vara djupt påverkad av sina minnen från den natten. Hans återberättande var laddat med känslomässiga utbrott och uttryck av rädsla. Han erkände att han, överväldigad av fruktan, hade hållit ögonen stängda under stora delar av bortförandet och den fysiska undersökningen. Denna initiala reaktion ledde Simon till beslutet att Barney inte skulle minnas sina hypnossessioner förrän han var säker på att han kunde hantera minnena utan ytterligare traumatiska effekter. Under hypnos rapporterade Barney att remmen till kikaren hade gått sönder när han flydde från UFOt tillbaka till bilen. Han minns att han körde iväg från UFOt men kände sig sedan oemotståndligt tvingad att svänga av vägen och köra in i skogen. Där såg han 6 män som stod på en grusväg, varav 3 närmade sig bilen. De försökte försäkra Barney om att han inte behövde vara rädd. Trots deras försäkringar var Barney fortfarande ängslig och han rapporterade att ledaren bad honom att stänga ögonen. Beskrivningen av varelserna var i stort sett lik Bettys minnen under hypnos. Inte hennes drömmar. Varelserna, sa Barney, hade ofta fokuserat sin blick in i hans ögon med en skräckenjagande och hypnotiserande effekt. Under hypnos gjorde Barney uttalanden som: "Åh, de där ögonen, de är i min hjärna." Det är från hans första hypnossession. Och: "Jag fick order om att stänga mina ögon eftersom jag såg 2 ögon komma nära mina och jag kände som att ögonen hade trängt in i mina ögon." Från hans andra hypnossession. Och från den tredje hypnossessionen: "Allt jag ser är dessa ögon. Jag blir rädd. De känns inte ens kopplade till en kropp. De är bara där. De är bara upp nära mig trycker mot mina egna ögon. Detta djupa dyk in i Barneys undermedvetna avslöjade inte bara den rädsla och ångest han hade burit med sig sedan deras möte med det okända, utan även en otrolig detaljrikedom i hans minnen som pekade på en upplevelse som var svår att helt avfärda som en enkel hallucination eller missuppfattning. Det blev allt tydligare för Dr. Simon att den nattens händelser hade lämnat ett djupt och varaktigt intryck på Barney Hill. En upplevelse som han kämpade för att förstå och acceptera i sitt vakna liv. Under sina hypnosessioner delade Barney Hill med sig av djupgående minnen från deras tid ombord på det skivformade objektet. Han och Betty hade förts till farkosten där de omedelbart hade separerats. En upplevelse som tydligt markerade inledningen på en rad djupt personliga och invasiva undersökningar. Barney ledsagades till ett rum av tre av männen och ombads att lägga sig på ett litet rektangulärt undersökningsbord. Till skillnad från Betty var Barneys berättelse om undersökningen fragmenterad och han fortsatte att hålla ögonen stängda under större delen av tiden. Ett bägarliknande föremål placerades över hans könsorgan. En handling som Barney tolkade som ett försök att samla in ett spermieprov, även om han inte upplevde någon utlösning. Männen skrapade hans hud och utforskade hans öron och mun. Ett rör eller cylinder infördes i hans anus och någon kände längs hans ryggrad som om den räknade hans kotor. Till skillnad från Bettys detaljerade skildringar av samtal med varelserna på engelska minns Barney att de talade ett mumlande språk som han inte förstod. När de kommunicerade med honom verkade det ske genom tankeöverföring, ett koncept Barney vid den tiden inte var bekant med. Både han och Betty noterade att de inte såg varelsernas munnar röra på sig när de kommunicerade på engelska med dem. Barney minns att han eskorterades från skeppet tillbaka till sin bil, som nu var parkerad närmare vägen än skogen. I ett tillstånd av förvirring bevittnade han hur farkosten lämnade platsen. Han mindes också en ljusgestalt på vägen och utbrast "Åh nej, inte igen!". Han reflekterade över Bettys spekulation att ljuset kunde ha varit månen, trots att månen faktiskt hade gått ner flera timmar tidigare. Under sina egna hypnosessioner gav Betty en berättelse som starkt liknade händelserna i hennes fem drömmar om UFO-bortförandet, men det fanns också märkbara skillnader. Hennes tillfångatagande och frigivning, teknologin ombord på farkosten och de kortväxta männens fysiska utseende avvek betydligt från det hon drömt. Den sekventiella ordningen av händelserna skilde sig också från drömmen. Hon fyllde i många detaljer som inte fanns med i drömmarna och motsade vissa delar av dröminnehållet. Det är intressant att notera att Barneys och Bettys minnen under hypnos var extremt lika varandra, men vissa uppgifter skilde sig från innehållet i Bettys drömmar. Betty visade betydande emotionellt lidande under hennes tillfångatagande och undersökning. Dr. Simon avbröt en session i förtid eftersom tårar strömmade ner för hennes kinder och hon upplevde betydande ångest. Dessa sessioner avslöjade inte bara de djupa dolda lager av deras erfarenhet utan också den råa emotionella påverkan dessa händelser hade haft på dem båda, vilket gav en ny dimension till deras berättelse och strävan efter svar. Dr. Benjamin Simon tog ett djärvt steg i hypnosbehandlingen av Betty Hill genom att ge henne en posthypnotisk uppmaning att rita en kopia av en stjärnkarta som hon hade beskrivit som en tredimensionell projektion liknande ett hologram ombord på farkosten. Betty tvekade inledningsvis, osäker på om hon skulle kunna återge kartans tredimensionella kvalitet på ett rättvisande vis. Trots denna tvekan följde hon till slut Simons förslag. Även om hon påstod att kartan hade många stjärnor valde hon att endast rita dem som utmärkte sig i hennes minne. Hennes karta bestod av 12 framträdande stjärnor, förbundna med linjer och 3 mindre som bildar en distinkt triangel. Hon förklarade att de stjärnor som satt ihop med solida linjer på hennes teckning utgjorde handelsrutter, medan sträckade linjer ledde till mindre trafikerade stjärnor. Efter omfattande hypnosessioner drog Dr. Simon slutsatsen att Barneys minnen från UFO-mötet var en fantasi inspirerad av Bettys drömmar. Även om Simon medgav att denna hypotes inte förklarade alla aspekter av upplevelsen, ansåg han att det var den mest troliga och konsekventa förklaringen. Barney avvisade denna idé och påpekade att även om deras minnen till viss del var överlappande, fanns det också delar av deras berättelser som var unika för var och en. Barney var nu redo att acceptera att de hade blivit bortförda av besättningen på ett UFO, även om han aldrig omfamnade denna idé lika fullt ut som Betty gjorde. Trots att Hills och Simon var oense om händelsens natur, var de alla överens om att hypnosessionerna var effektiva. Hills plågades inte längre på samma sätt av ångest över deras UFO-möte. Denna process ledde dem genom en djupgående utforskning av deras egna minnen och upplevelser, och trots de olika tolkningarna av händelserna erbjöd deras arbete med Dr. Simon dem en väg framåt, fria från den förlamande osäkerheten och rädslan som hade följt dem sedan den ödesdigra natten. Det är en berättelse om mänskligt sökande efter sanning och förståelse. En resa genom det okända som, trots sina utmaningar, slutligen ledde till en slags inre frid. Efter de intensiva hypnossessionerna med Dr. Simon återvände Barney och Betty Hill till sina vanliga liv, beredda att dela med sig av deras UFO-upplevelse med vänner, familj och enstaka UFO-forskare. Men utan någon synbar strävan efter publicitet. Deras vardag återupptogs, präglad av en ny och inre ro efter att ha utforskat och konfronterat de ångestladdade minnena från deras möte. Dr. Simon, å andra sidan, valde att offentliggöra sin analys av Hills fall i den vetenskapliga tidskriften Psychiatric Opinion, där han presenterade fallet som en unik psykologisk avvikelse. Han argumenterade alltså att Barney Hills minnen av UFO-mötet var fantasier inspirerade av Bettys drömmar, som bara var drömmar. Deras fall skulle dock inte förbli en privat angelägenhet. Den 25 oktober 1965 publicerade Boston Traveler en första sidesartikel med rubriken UFO Chiller, Did They Seize Couple? Baserad på en läcka av en ljudinspelning från Hills föredrag i Quincy Center sent 1963. Artikeln avslöjade att Hills hade genomgått hypnos med Dr. Simon och innehöll noteringar från konfidentiella intervjuer med UFO-utredare. Uppföljningen av den artikel av UPI gav Hills internationell uppmärksamhet, vilket kastade dem in i strålkastarljuset på ett sätt de aldrig hade förutsett eller eftersträvat. Intresset för deras historia eskalerade ytterligare när författaren John G. Fuller med samarbete från Hills och Dr. Simon skrev boken The Interrupted Journey, som detaljerat beskrev deras fall och inkluderade en kopia av Bettys skiss över stjärnkartan. Boken blev snabbt en succé och gick igenom flera upplagor, vilket ytterligare cementerade Hills upplevelse i UFO-forskningens och allmänhetens medvetande. Barney Hills liv avslutades tragiskt med en hjärnblödning den 25 februari 1969 vid 46 års ålder, medan Betty Hill fortsatte att vara en aktiv figur inom UFO-gemenskapen fram till sin bortgång av cancer den 17 oktober 2004 vid 85 års ålder. Deras berättelse, från en natt fylld med mysterier till årtionden av spekulation och analys, lämnar ett outplånigt avtryck i sökandet efter förståelse av det okända och historien i UFO-världen. i skuggan av 1968 års omvälvningar, då världen virvlade i en dans av politisk och social förändring, fann Marjorie Fish från Oak Harbor, Ohio, en stilla fascination i berättelsen om Barney och Betty Hills UFO-möte som det skildrats i John G. Fuller's The Interrupted Journey. Fish, en grundskollärare, men med ett stort intresse för amatörastronomi, drogs särskilt till Bettys stjärnkarta. Ett mysterium som hon undrade om det kunde dechiffreras för att fastställa vilket stjärnsystem UFOt kunde ha kommit från. Utifrån antaganden att en av de 15 stjärnorna på kartan måste representera solen, påbörjade Fish konstruktionen av en tredimensionell modell av närliggande solliknande stjärnor. Hon använde sig av tråd och pärlor, baserade på avstånden som publicerats i Glaze Star Catalog från 1969. Efter att ha undersökt tusentals perspektiv under flera års noggrant arbete konstaterade Fish att det enda perspektivet som verkade matcha Hills karta var från synvinkeln av det dubbelstjärnsystemet Zeta Reticuli. Den information om avståndet som behövdes för att matcha dessa tre stjärnor, vilka bildade den distinkta triangeln som Hill sagt sig minnas, blev allmänt tillgänglig först med utgivningen av den här katalogen 1969. Fish skickade sin analys till Webb, som höll med om hennes slutsatser och i sin tur vidarebefordrade kartan till Terence Dickinson, redaktör för den populära tidskriften Astronomy. Dickinson gav inte sitt godkännande till Fish och Webbs slutsatser, men för första gången i tidningens historia inbjöds kommentarer och debatt om en UFO-rapport. Det startade med en inledande artikel i decembernumret 1974. Under det följande året bar opinionssidan i Astronomy argument för och emot Fish stjärnkarta. Noterbart var ett argument från Carl Sagan och Steven Sauter som hävdade att den till synes betydelsefulla stjärnkartan inte var mer än en slumpmässig sammanställning av punkter. I kontrast stod de som var mer välvilligt inställda till kartan, som Dr. David Saunders, en statistiker som hade varit en del av Condon UFO-studien, och som argumenterade att den ovanliga linjeringen av solliknande stjärnor i ett plan centrerat kring Zeta Reticuli, som först beskrivits av Fish, var statistiskt osannolikt att ha uppstått av en slump från en slumpmässig grupp av stjärnor i vår omedelbara närhet. Denna vetenskapliga och offentliga dialog kring Fish arbete markerade inte bara ett djupdyk i astronomin och statistikernas värld i sökandet efter sanningen bakom Hills berättelse, utan även en öppning för en bredare diskussion om UFO-fenomenets plats i den vetenskapliga undersökningen och det allmänna medvetandet. Skeptikern Robert Sheffer lade fram en alternativ synpunkt i en artikel som ackompanjerade debatten om Marjorie Fish stjärnkarta. Han hänvisade till en karta som skapats av Charles V. Atterberg ungefär samtidigt som Fish arbete, vilken han ansåg var en ännu bättre matchning till Hills karta och mer logisk. Basstjärnorna i Atterbergs karta, Epsilon Indi och Epsilon Iriandi, samt andra stjärnor låg också närmare solen än de på Hills karta. Fish å sin sida kontrade med att basstjärnorna på Atterbergs karta ansågs mycket mindre sannolikt kunna hysa liv än Zeta Reticuli och att kartan saknade en konsekvent gruppering av solliknande stjärnor längs med de utmarkerade rutterna. År 1993 presenterade två tyska entusiaster för sädesfältcirklar, Joachim Koff och Hans-Jürgen Kyborg, en ny tolkning. De föreslog att kartan avbildade planeter i solsystemet snarare än närliggande stjärnor. Objekten på kartan enligt dem matchade nära positionerna för solen. De sex inre planeterna, och flera asteroider vid tidpunkten för händelsen. Publikationen av Interrupted Journey 66, skriven av John G. Fuller, detaljerade mycket av Hills påståenden. Utdrag i boken publicerades i Look Magazine och Interrupted Journey sålde i många exemplar och bidrog stort till att publicera Hills berättelse. Betty Hills systerdotter, Kathleen Marden, utforskade Fullers teman tillsammans med vetenskapsmannen Stanton T. Friedman i hennes bok Captured, The Betty and Barney Hill UFO Experience. Marden kände Betty väl och hade talat med henne utförligt om mötet. Senare i livet hävdade Betty att hon hade sett UFO:n ett antal gånger efter den initiala bortförande händelsen. Och hon blev en kändis inom UFO-gemenskapen. Betty Hills fortsatta upplevelser och hennes vilja att dela med sig av dem till en intresserad allmänhet förstärkte bara hennes ställning som en central figur i diskussioner om UFO:n och utomjordiskt liv. Hennes berättelser fortsatte att inspirera, fascinera och provocera fram debatt långt efter det första dramatiska mötet en septembernatt 61. I efterdyningarna av Barney och Betty Hills berättelse om deras möte med det okända har flera teorier presenterats för att försöka förklara deras upplevelse. En av de mer kontroversiella förslagen kom från vissa psykiatriker som föreslog att det påstådda bortförandet kunde vara en hallucination framkallad av stressen från att vara ett mixat raspar i USA under tidigt 1960-tal. Barney Hill var alltså svart och Betty vit. Betty avfärdade denna förklaring och betonade att hennes relation med Barney var lycklig och att deras äktenskap inte hade medfört några märkbara problem, vare sig bland deras vänner eller familj. Som noterat i The Interrupted Journey ansåg Dr. Simon att Hills äktenskapliga status inte hade någon koppling till UFO-mötet. Den skeptiske bloggaren Brian Dunning har rapporterat att hypnossessionerna ägde rum 2 år efter det rapporterade bortförandet, vilket gav paret gott om tid att diskutera deras upplevelse sinsemellan. I en artikel från 2008 kallade Dunning deras historia för endast en uppfinningsrik berättelse från sinnet hos en livslång UFO-entusiast, som inte stöds av några användbara bevis och är helt i linje med en rent naturlig förklaring. Ytterligare ett spår i diskussionen om Hills upplevelse lades fram av Martin Kottmeier i hans artikel från 1990, Entirely Unpredisposed. Kottmeier föreslog att Barneys minnen som avslöjades under hypnos kunde ha påverkats av ett avsnitt av science fiction-tv-serien The Outer Limits med titeln The Belrose Shield, som sändes ungefär 2 veckor före Barneys första hypnossession. Avsnittet presenterade en utomjording med stora ögon som säger: "I alla universum, i alla entiteter bortom universumen, har alla som har ögon, ögon som talar." Rapporten från regressionen presenterade ett scenario som på vissa sätt liknade tv-programmet. Kottmeier skrev delvis: "Ögon som omsluter hela ansiktet är en extrem ovanlighet i science fiction-filmer. Jag känner bara till ett fall. Det förekom hos en utomjording i ett avsnitt av den gamla tv-serien The Outer Limits med titeln The Belrose Shield. En person som är bekant med Barneys skiss i The Interrupted Journey och skissen som gjordes i samarbete med konstnären David Baker kommer att känna en rysning av déjà vu, krypa upp längs ryggraden när han ser detta avsnitt. Likheten förstärks ytterligare av frånvaron av öron, hår och näsa hos båda utomjordingarna. Kan det vara en slump? Betrakta detta. Barney beskrev först och ritade ögonen som omsluter ansiktet under hypnossessionen den 22 februari 64. The Belrose Shield sändes först den 10 februari 64. Endast 12 dagar skiljer de 2 händelserna åt. Om identifieringen erkänns faller förekomsten av ögon som omsluter ansiktet i bortförande litteraturen till kulturella krafter. När en annan forskare frågade Betty om The Outer Limits insisterade hon på att hon aldrig hört talats om den. Gottmeier påpekade också att vissa motiv i Hills berättelse fanns med i filmen Invaders from Mars från 1953. En noggrann analys av Barneys beskrivning av de icke-mänskliga varelserna han observerade avslöjar betydande skillnader mellan Bifrost Man som Gottmeier hänvisar till och Barneys beskrivande detaljer. Det finns också många fler detaljer i Barneys berättelser som inte stämmer överens med de varelser som Gottmeier syftar till. Exempelvis att han beskriver att de var klädda i svarta glänsande uniformer och på något sätt inte mänskliga. Jim McDonald, en boende i det område där Hills påstod sig ha blivit bortförda, har framställt en detaljerad analys av deras resa som slutar med slutsatsen att episoden i själva verket orsakades av att de missuppfattade en varningsfyr för flygtrafik på Cannon Mountain som ett UFO. McDonald noterar att från den väg som Hills tog framträder och försvinner fyren vid exakt samma tidpunkter som Hills beskriver att UFOt dyker upp och försvinner. Resten av upplevelsen tillskrivs stress, sömnbrist och falska minnen som återhämtats under hypnos. UFO-experten Robert Schaefer, efter att ha läst McDonalds rekonstruktion, menar att Hills är de typiska exemplen för varför man inte bör köra bil när man lider av sömnbrist. McDonalds artikel fokuserar främst på Hills observationer av ljuset på himlen och tidpunkterna för deras resa och avfärdar Hills berättelser om nära möten söder om Cannon Mountain som återhämtade minnen. Schaefer rapporterar att Betty Hill så sent som 1977 fortfarande gav sig ut för att försöka se UFOn upp till 3 gånger i veckan. En kväll fick hon sällskap av UFO-entusiasten John Oswald. När han fick frågor om Bettys fortsatta UFO-observationer svarade Oswald: "Hon ser inte riktigt UFOn, men hon kallar dem så." Under natten de gav sig ut tillsammans kunde fru Hill inte skilja mellan ett landat UFO och en gatlykta, påstod han. Berättelsen framhäver spänningen mellan personliga upplevelser och den kollektiva sökandet efter vetenskapliga förklaringar till UFO-fenomenet. Medan McDonalds och Schaefers analyser erbjuder en jordnära tolkning av Hills upplevelse belyser Betty Hills fortsatta engagemang i UFO-frågan en outtröttlig fascination och en tro på att det finns mer mellan himmel och jord än vad vår nuvarande vetenskap kan förklara. Betty och Barney Hills bortförande är en av de mest berömda och grundligt undersökta händelserna inom UFO-forskningen. En berättelse som har blivit en ikon inom området och fortsätter att fascinera och debatteras och analyseras. Det finns flera skäl till varför denna händelse har blivit så central i UFO-historien och hur den jämförs med och skiljer sig från mer nutida rapporter om bortföranden. Händelsen markerar en av de första högprofilerade berättelserna om ett bortförande av utomjordingar, komplett med detaljerade beskrivningar av fysiska undersökningar och kommunikation med utomjordiska varelser. Det faktum att händelsen involverade ett giftpar som verkade trovärdiga och saknade uppenbara motiv för att fabricera sin historia tillförde ett lager av autenticitet som har fått stor uppmärksamhet. Dessutom var deras erfarenhet väl dokumenterad genom polisrapporter, hypnossessioner och medial uppmärksamhet, vilket tillåtit efterföljande generationer av forskare och intresserade att granska fallet i detalj. För tiden av bortförandet på 1960-talet befann sig USA mitt i en period av stor social förändring samt en växande fascination av rymden, delvis drivet av rymdkapplöpningen. UFO-rapporter var på uppgång och Hills händelse föll samman med en tid då allmänhetens intresse för utomjordiskt liv och regeringens eventuella inblandning i döljandet av information om UFOn var på en hög nivå. Det rasmixade äktenskapet mellan Betty och Barney Hill i en tid då sådana relationer var mindre accepterade än idag tillförde också en extra dimension av intresse och komplexitet till deras berättelse. Nutida tolkningar av Hills händelse varierar, från de som ser på den som ett nästan obestridligt bevis på utomjordiskt besök till de som betraktar det som ett fall av falska minnen, hallucinationer eller socialt konstruerade berättelser. Med tiden har psykologiska och sociokulturella förklaringsmodeller blivit mer framträdande, där en del forskare fokuserar på hur stress, sömnbrist och det sociala tryck som Berry och Barney Hill påstås ha upplevts möjligen kunde ha bidragit till deras upplevelser. Likheterna mellan Hills händelse och mer nutida rapporter om bortföranden ligger ofta i detaljerna om fysiska undersökningar och känslan av att ha tid saknad. Dock tenderar nutida berättelser ofta att vara ännu mer detaljerade, med mer fokus på teknologi och ibland mer komplexa sociala interaktioner med utomjordingarna. Berry och Barney Hills bortförande förblir en vattendelare inom UFO-forskningen och offentlig diskussion om utomjordiskt liv. Dess bestående popularitet och betydelse kan ses som ett resultat av den unika kombinationen av tidig tidsram, dess detaljrikedom och den breda paletten av tolkningar den har inspirerat. Samtidigt belyser jämförelser med mer nutida berättelser hur kulturella och sociala kontexter påverkar tolkningen av dessa upplevelser samt hur uppfattningen av utomjordiskt liv har utvecklats över tid. Hills händelse står som en ikonisk berättelse som fortsätter att stimulera både fantasin och den vetenskapliga undersökningen. Okej, där lämnar vi Betty och Barney Hill och tar oss tillbaka till nutiden. Jag hoppas att ni gillade inblicken i Betty och Barney Hills erfarenheter. Men det är ännu inte helt slut för idag. För att alla ska få möjligheten att höra det lilla samtalet som jag hade med Beatrice Villarroel efter hennes föredrag i Bryssel inför delar av EU-parlamentet, så lägger jag nu in det samtalet även här. Det är ingen lång, djupdykande intervju, det ska vi också ha med Beatrice. Men det är lite första spontana reaktioner direkt efter föredraget, vilket var en väldigt kul och spännande take och fick lite direkt sändningskänsla över hela eventet. Denna telefonintervju fanns tillgänglig på Patreon en timme efter eventet. Så om du vill vara med på det senaste, extra material eller avsnitt i förtid, bli medlem du också.
Hallå?
Hej Beatrice.
Hej Sankal.
Hej.
Vi har en grupp människor, vi ska snart gå och
käka. Ja, jag förstår. Ja, men hur är läget? Hur känns stämningen efter? Och grattis till ett grymt föredrag.
Tack så mycket. Alltså det känns bra. Jag tror att folk förstod hur viktigt det här är. Jag tror att det löser fram liksom väldigt, eller löser igenom väldigt klart.
Ja, var det känslan att folk förstod det?
Absolut.
Ja, gud vad bra.
Så jag är helt övertygad om att det här liksom, det här var ett väldigt viktigt event. Det var en väldigt viktig händelse.
Hur har liksom stämningen varit direkt efter föredraget? Var det mycket snack med politiker eller folk i rummet och sådär?
Alltså mitt föredrag var ju ganska tidigt, så det har, alltså jag tror att snacket kommer typ nu.
Ja, ja.
Nu som jag har liksom haft chansen att träffa folk och så.
Ja, precis. Och nu ska ni iväg och käka lite middag.
Ja, men det var inte jättemånga som kom, eller problemet är att jag har svårt att säga vilka som var politiker där och så, för att jag är jättedålig på att känna igen folk. Så det kan ha varit vissa personer som jag redan träffat.
Jag förstår det, och det var svårt.
Jag vågar inte säga hur många som var där.
Även i sändningen så kände man, det var rätt många journalister och UFO-föreningar från Europa på plats, från Tyskland och Belgien, förstod jag.
Inte en aning. Förlåt, jag har ingen aning om hur vilka var på plats och så.
Ja, det framgick lite i sändningen, men jag ska inte hålla dig längre. Du ska få iväg och äta en god vegansk middag, har jag förstått.
Ja, det kommer bli jättegott.
Ja, kul.
Det blir min första veganska middag någonsin.
Men ha en fantastisk fin kväll, och så tänker jag att vi får prata mer om eventet när du sitter i en lugnare stämning senare i veckan.
Absolut, men du kan höra sorlet här. Vi står här utanför EU-byggnaden.
Ja, men jag hör det. Det är riktigt härligt så här Brysselsål.
Jag ska skicka bilder ikväll.
Ja, men gör det. Det vore ju superkul. Ha det supergott och ha det så trevligt.
Hej då.
Hej då, tack.
Med det säger vi som vanligt tack till Hampus som klipper podden. Tack till Beatrice för det lilla samtalet och stort tack till alla er som lyssnar. Det betyder allt. Tills nästa gång. Lev väl.